Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Välkommen till Väntan på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström.
Va? Jag sitter ju och lyssnar i högtalaren. Jag måste sätta på huvudet. Det blir väldigt mycket inspelning här, Kalle.
Helvete.
Ja, nu får du ladda om för den där fina introt.
Hej och välkommen till Väntan på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och med mig har jag Patrik Sellman. Hej Patrik.
Hej Kalle. Den blir inte alls lika bra det introt som det förra.
Hur, du låter lite rosslig på halsen idag, eller på rösten.
Ja, gör det.
Har du varit på fest?
Nej, det kan man väl inte säga. Jag har varit i Kungälv och flyttat ut föräldrarnas lägenhet där. Pappa har ju flyttat till särskilt boende nu då, så.
Just det.
En flytt har jag hållit på med.
Kul!
Ja, lite speciellt är det.
Är det vemodigt eller? Nostalgiskt? Eller vad känner du?
Ja, både och. Ja, det är det ju. Det är... Ja, men det är både och faktiskt. Det är ju roliga grejer också. Jag har skickat en och annan bild till mina barn och min hustru som dyker upp här när man håller på. Så är det. Men jag körde... Jag körde ju hem igår kväll.
Ja.
Och skulle varit hemma innan 8. Jag var hemma vid 12.
Åh nej.
Efter 12 till och med. Ja, det var ju det här snö och vädret.
Hade du inte kollat på SMHI, Patrik?
Jo, men jag har ju en duster. Och jag har ju snökedjor i bak och extra diesel och allt. Jag kan bygga upp en ny civilisation.
Nej, alltså, du har men sett de är, fysta de... embryon i bakluckan.
Ja, men jag ska säga att det var allt rätt besvärligt. Fick köra i 40-50... En stor del av sträckan faktiskt.
Du har ju pratat om det där med att man ska vara beredd på att köra i diket. Att det är som ett så här beredskapsmindset man ska ha när man kör ut på vägarna.
Ja, just det. Alltså, just det där att du är i kör decennium efter decennium med bilen. Och du tänker, försöker ju alltid hålla dig på vägen. Så hjärnan är så inprogrammerad på det. Så blir det krissituation. Då är det en och annan som frontar alltså.
Om det kommer, precis, om man får möta så kommer det på fel sida, så då tänker man inte på att man kan bara svänga ner i diket och undvika krocken. Så man håller sig kvar på vägen och krockar.
Exakt.
Jag fick faktiskt användning för det där, för ja, men det är innan jul. Så var jag och jagade och så var jag på väg därifrån och så körde jag. Och så var det bilen framför, var en sån där bil som var tvungen att stanna när den fick möte. Det finns ju sådana chaufförer.
Ja, på småvägar i alla fall ofta.
Ja, det är... Kanske inte behövdes just på den här vägen. Men det kändes säkert för den personen. Och det må väl vara hänt. Men då låg jag lite för nära uppenbarligen. För jag bromsade och det hände ingenting. Jag bara gled. Men sen lyckades jag få lite fäste och styrde ner i diket faktiskt.
Ja.
Det känns helt bra. Istället för att smälla in i baken på bilen framför. Det hade varit mycket sämre.
Jag skulle tro att 9 av 10 gör det alltså.
Ja.
Kör in i baken alltså.
Ja. Ja, men det var skönt. Tack för det handfasta tipset.
Mm, vad bra att du fick nytta av det.
Ja. Du, vi gör ju den här podden om krisberedskap, hemberedskap. Och det är ju ett ämne som är på tapeten nu.
Mm.
Det är väldigt många människor som har fått upp ögonen för det här med att man ska vara förberedd en vecka. Och det märker vi inte minst då på Prepbox, där vi... har ökat försäljningen väldigt mycket. Men jag tänkte, Patrik, alltså vi märker också att vi har fått mycket nya lyssnare till podden.
Ja.
Så jag tänkte att vi skulle liksom, kan vi köra en snabb recap eller?
Mm.
Alltså, för jag tänker på det där med Prepbox. Det är ju liksom ett smidigt sätt för folk att öka sin beredskap. Man klickar hem en låda och sen är det klart. Men alla har kanske inte råd att köpa Prepboxar, utan man vill göra det billigast, enklast möjliga sätt. Och det kan vi väl berätta om.
Mm. Tänker du med mat just, eller ska vi köra en bredare genomgång?
Det är väl egentligen allting, men vi brukar prata, alltså vi börjar väl med tre regeln, är det inte det?
Ja, jag tycker bägge två tre reglerna kan vi ta, just det här. Hur ska man tänka, var ska man börja och så vidare?
Ja, perfekt.
För det finns ju vissa lärdomar i den där, du vet.
Och det här blir ju upprepning för vissa lyssnare, men då får ni bara känna er smarta.
Ja, men nu är det ju två år sedan vi körde detta. De har ju glömt av detta, Kalle. Ja, sen har vi ju det där gänget som kör. Ja, nu är jag på femte varvet.
Ja, de kanske tycker att det här är tråkigt då. Men då får ni
nej, om de lyssnar fem varv, de har ju lyssnat så många gånger på det förr. Alltså det går nog bra en gång till, Kalle. Nej, men prioriteringsregeln, det är ju hur viktigt saker är. Det är ju det här att på tre minuter så kvävs du faktiskt om du inte får luft.
Just det.
Mm. Och den här som man ofta glömmer när man är van vid städer och tunnelbanor och har någonstans, ja, man behöver knappt tänka på vad man tar på sig många gånger för det är så nära mellan olika platser, va? Så är det ju faktiskt så att vi bor på en plats här på planeten. Det är du i princip året runt, med undantag när det är väldigt varmt som det sällan är. Så fryser du ihjäl på 3 timmar.
Ja.
Och det är ju ofta i kombination med att du blir blöt då, om det ska gå så fort. Men så är det. 3 timmar, då fryser du ihjäl.
Och det som är lurigt med det här är att det är även vid varmare temperaturer ju.
Ja, det behöver inte vara minusgrader.
Nej.
Nej, nej, nej. Det kan vara faktiskt relativt 7-10 grader. Man brukar väl säga 7 grader och neråt så börjar det bli farligt. Men det går vid hög. Är du blöt så, alltså man behöver inte tappa många grader i kroppstemperatur för att du ska liksom börja bli, ja men du vet, grötig i huvudet och apatisk och så vidare. Och då går det fort sen, va?
Ja.
Och då blir du medvetslös. Och att häva en sån allmän nedkylning som det blir då, det krävs att det kommer extern. Alltså att någon lägger sig nära dig och bylsar in ner i ett täcke eller sovsäck eller någonting. Och den överför sin värme till dig.
Just det.
Därför att din kropp stänger ner funktionerna. Och då alstras det ju mindre värme i din egen kropp. Alltså då är den i en negativ spiral och du kommer att dö, va? Så det är viktigt att veta just det. Och därför så ligger ju det här med riktiga kläder och lära sig hur man klär sig. För det är inte alla som kan det idag. Alltså det här med tre lagers och med fötter och att man förlorar väldigt mycket värme genom halsen och huvudet och sådana där grejer, va? Vi hade alltid halsduken i höger bakficka på uniformen. Året runt.
Jaha.
Jo, men om du behöver gå och lägga dig under en buske någonstans så kan det vara gott att ta på sig även sommarnätter, vet du.
Ja.
Så är det.
Ja.
Ja. Men det är i alla fall det. Så att det är jättehögt och då kan man också ta sådana saker. Så har man kassa så är ju bra sovsäckar också någonting. Det är på samma tema. Upprätthålla kroppstemperaturen då. Skydd. Vatten. Du törstar.
Ja, men vänta, jag är inte klar med det där. Nu sa du för i förbifarten hur man klär sig och sådär. Vi måste säga noggrant. För en grej som man ser framförallt i Stockholm, det är att folk har ju sådana här expeditionsdunjackor. Men de har lågskor och ofta glipa till byxan. Och då tycker jag alltid så synd om dem. Och det här är ju liksom en boomer, liksom ett boomer segment i den här podden. Jag fattar det, att det låter liksom mossigt och så här. Men alltså har man varm på fötterna, på händerna och på huvudet, då kommer man ganska långt.
Alltså tvärtom. Ja.
Istället för att ha jättevarmt bara på överkroppen så kan man ha jättevarmt på fötterna. Och ganska varmt på överkroppen.
Ja. Ja, det finns ju ganska, det finns ju en del att lära sig just när det gäller att vara i kyla då. Man håller, det är ju inte alltid det plusgrader här. Det kan ju vara faktiskt rätt kallt också.
Ja, nu till veckan ska det bli 15 minus här hos mig. Det är ju väldigt kallt.
Ja, jag tror det blir faktiskt under minus 20 här nu.
Ja.
Det man kan ta med sig i en snabb genomgång i alla fall, det är ju det här att kyla kommer väldigt mycket underifrån. Behöver man ligga någonstans så gäller det att skydda sig från markkylan, alltså från kylan från backen.
Ja.
Att man lägger ordentligt under sig.
Men det är gladis, faktiskt så... liksom.
Ja, ja, den kan vara... Ja, precis. Det är det som oftast funkar bäst här. I och med att det är snö och så vidare då. Den kan vara lite fuktig faktiskt. Så att man ska ju ha någonting emellan då också.
Ja.
Men det går att göra alla möjliga grejer beroende på tid och så vidare. Bara man har med sig det att man kommer ifrån backen då. Men det gäller också när man ska stå, till exempel.
Ja.
När du har skor på dig och så vidare. Att du helt enkelt tar ner granris och ställer dig på granris också. Så får du inte det här att du får kalla fötter lika fort då.
Just det.
Mm.
Men det här blir ju väldigt så här. Det låter kanske som att vissa kanske stänger av nu för att vi pratar om skogen och så här. Och det är många, de flesta människor bor ju i stad. Men regeln gäller ju här också. Att hålla sig varm är ju viktigt även i en stad.
Ja.
Och det kan ju vara viktigt även i sin lägenhet. Att hålla värmen. Och då är det där med sovsäck bra. Eller vi pratade tidigare om det där med att man kan bygga som en koja till exempel.
Mm.
I sin lägenhet. Att det är ett bra sätt att hålla värmen. Om det inte blir längre varmt i elementen så kan man liksom minska ytan. För kroppar är väldigt bra på att värma upp små utrymmen. Det är därför sovsäckar blir så sköna och varma. För att kroppen värmer upp dem.
Ja, en människa är ungefär 100 watt. Och ett litet elelement som är i mindre rum. De är ju på ungefär 400 watt, så fyra människor där inne är som elementet och klarar av att värma rätt bra då.
Men och en grej som jag också lärde mig, som jag liksom förstod när jag var vuxen, som det här kanske ni alla vet, men det kan ju vara någon som inte vet det. Det är ju att det finns ju inga kläder som värmer, utan alla kläder isolerar ju bara. Så det är ju fortfarande din kropp som alstrar värme.
Kalle, jag har fått kläder till min hustru. Ifrån en granne här borta. De värmer.
Ja, sådana med batterier eller?
Jajamensan.
Oh. Okej. Okay. Vissa kläder värmer.
Ja, precis.
Nej, men att kroppen värmer upp. Och därför är det då så bra att röra på sig till exempel. För då har alltså kroppen mer värme än när du är still.
Mm. Så är det. Jag kan ta ytterligare en sån och fungera i kallt väder. Om man... Och det är ju, mina erfarenheter av det är ju mest ifrån det militära då, va?
Ja.
Och när man ska gå iväg med en jägarpluton på 46 man. Så är det så att om man då tunga ryggsäckar, åker skidor och ska iväg. Då har man inte så mycket kläder på sig. Därför att då blir du för svett, va? Och då blir du blöt. Så att man kan i princip ha bara en tunn skjorta på sig. Eventuellt en undertröja, men oftast skjorta. Och en snöblus. Men om då inte alla är färdiga samtidigt så folk får stå där uppställda och vänta och vänta och vänta. Då fryser ju de, va?
Ja.
Många gånger så tar man sin ylletröja på sig också under snöblusen. Och så när man börjar då så får man upp värmen. Men då ska man stanna efter några minuter. Och alla ska ta av sig den där ylletröjan och lägga ner ryggsäcken.
Det tar 10 minuter.
Nej, det gör det inte. Därför att den plutonen har haft det som drillövning.
Okej.
Okay. Ta av och på ullen så att det går fort så inte folk blir nedkylda igen, va?
Just det.
Så det är... viktigt. Nu tappar jag kontexten.
Det är viktigt att klä sig lagom så att man inte blir för varm.
Ja, men precis. Exakt. Och att du blir nedkyld. Alltså, just det var det här du tog upp med att röra på sig. Det var det jag kopplade det till. Att du blir väldigt varm om du jobbar hårt, går, bär och så vidare, åker skidor på längden. Ja, det blir det även på utför. Men att man har lagom med kläder då. Men ja, också att när du slutar så blir du ju kall jättefort då, va? Så att det gäller att hålla sig i rörelse i sådana fall, va? Eller ha det som man kallar för förstärkningsplagg då, va? En överdragsjacka eller någonting sånt.
Just det. Och det är, alltså, mina erfarenheter kommer inte från det militära här, som jag var emot lumpen på den tiden. Men jag jagar mycket. Och det där med att ha en lätt fluffig jacka nedtryckt i ryggsäcken som blir stor som en handboll när den är ihoptryckt, men isolerar jättebra, det är ju ovärderligt att ha vid pauser och sånt. Mm. Och det kan kännas tungt att ta sig ryggsäcken och ta på sig den där värmejackan, men det ska man alltid göra, för man kommer alltid ångra sig annars. Så fort man stannar så tar man på sig sin förstärkningsjacka och håller värmen.
Per automatik.
Mm.
Så är det. Inte vänta till man fryser.
Ja, precis. Precis. Och det är ju samma sak det där med att ha mindre kläder på sig när man ska ge sig iväg. Att man inte väntar tills man är för varm med att ta av sig. Utan man får tänka lite så här. Ja, men står jag still så kommer jag att frysa.
Mm.
Men det är rörelsen som värmer upp en, inte mer kläder.
Mm. Nej, men vi kan väl ta den biten med. Den är ju så aktuell nu när det är vinter. Och det är ju inte minst det här med bilar och sådana saker också. Att när man åker bil där i sin jättevarma fina bil, så behöver man ha med sig kläder fall man behöver lämna bilen, va?
Ja.
Fastnar, gå och hämta hjälp och så vidare. Blir ju än mer aktuellt om du åker, ja, där det är längre mellan husen. I huvuddelen av landet skulle jag säga, va?
Ja.
Så är det ju faktiskt så. Okej, kan vi gå vidare då, Kalle?
Ja, då har vi liksom skydd.
Ja.
Vad är nästa?
Det är ju 3 dygn då, va? Vi har ju kört 3 minuter.
Luft.
Ja, och 3 timmar är ju det vi är på nu.
Frys.
Ja, frysa ihjäl, va? Ha skydd, hålla värmen. 3 dagar, det är ju vatten. Du får permanenta njurskador efter 3 dygn.
Ungefär. Det vill man inte ha.
Det vill man inte ha, för då dör man. Ja. Nämligen. Så att det, vatten är också en av de här allra, alltså kläder och vatten och sånt här, det är det allra mest prioriterade då. Och det glömmer vi ofta. Vi har ju vatten runt omkring oss överallt. Dels har vi ju ett överflöd av dricksvatten på de flesta ställen.
Ja.
Vi spolar toaletter med det. Vi är liksom, det är bara dryper av fint dricksvatten här.
Ja.
Och det är ingen självklarhet, kan man säga, i en del delar av världen då. De behöver inte ens dricka sitt kranvatten, utan köper flaskvatten och sånt.
Kan det vara så att vi är sämre på att tänka på vatten av den anledningen?
Ja, men det är ju det är därför jag belyser det så noga, va? Och sen har du den andra biten här. Folk förstår väl liksom att det kan bli fel med kranvattnet och att det kan ta slut. Men då har du ju liksom, ja, men ta när du pratar med folk runt Vänern och så vidare. Ja, då, det är ju bara att gå ut och hämta vatten i Vänern.
Ja.
Och
det har vi har faktiskt fått ganska mycket frågor om det där. Om man bor vid en sjö, och går det att ta vatten hur som helst?
Alltså, det är ju det här med att rena vatten.
Ja.
Jag skulle säga att är du, alltså om man är ute på Vänern,
ja,
längre ut i sjön då, det är ju ett innanhav. Du kan ju alltså vara ute på Vänern och inte se land, va?
Är det sant?
Ja, det är det. Och där ute kan du ta och dricka direkt ur sjön.
Ja.
Det är så pass rent i Vänern numera, alltså. Så är det, och det finns på andra ställen i landet också. Och just det här att det är så stor sjö då, Vänern, så skulle det vara föroreningar någonstans, du vet, döda djur och allt möjligt sådär, va, som är farligt, till exempel om du dricker i en bäck och så ligger det en död älg längre upp, va? Och ja, då blir det ju farliga eller bakterier och så vidare, va? Så att
ja, men det där har man varit med om i fjällen, att man hittar en jättefin fjällbäck och sen så följer man den uppströms lite, så då är det så här ren bonanza där, att de har bajsat sönder hela,
ja,
tilloppet till.
Ja, exakt. Så det man kan säga då, det är väl så här att kortsiktigt i alla fall, det kan ju, du vet, man ska lämna in prover på brunnsvatten och så vidare för analys, för mineraler och alltihopa så här, va?
Ja.
Men då är det ju så här att det där vattnet kommer ju du att dricka decennium efter decennium, eller i alla fall i åratal, va? Och då vill man ju inte ha långsiktiga skador heller.
Just det, men det är noggrannare med brunnsvattnet.
Ja, exakt, som du dricker hela tiden. Men om du behöver vatten ute, om du kokar vattnet, då är det mesta vattnet drickbart som du hittar i naturen, vågar jag säga. Speciellt om det är rörligt vatten.
Ja.
Eller större sjöar och sånt. Men du behöver koka det alltså. För då har du dödat alla parasiter och sådana saker då.
Big bubbles, no troubles.
Ja, så är det. Ett rullande kok, alltså att det kokar ordentligt, då har du säkerhetsmarginalerna på din sida då.
Någon speciell tid? Ska man koka det liksom i några minuter eller 10 minuter eller 20 minuter eller?
Nej, det är sån säkerhetsmarginal med rullande koket, så att om det inte är de där småbubblorna som sipprar upp på botten i början och, eller småbubblor, utan att verkligen kokar ordentligt, då är det klart.
Ja, taget.
Så är det. Men också det här då med, som jag vill trycka på, som, ja, det är ju det där jag brukar säga, att det känns så konstigt för mig att det är så kontroversiellt att prata om det, eftersom jag har stått och utbildat, och vi utbildades allihopa på det för 30-40 år sedan, va? Men just det här, det kan faktiskt bli kontaminerat. Din brunn med nedfall och så vidare kan bli kontaminerad. Du ska alltid ha vatten i lager. Minst för en vecka.
Ja.
Och då är det 5 liter per person i hushållet och till dina husdjur då. Och har man mycket husdjur och så vidare, ja, då får man ju ha IBC-tankar och sånt, va? Men är det en familj då, så kan man köra med 5 liter per person. Så en 20 liters dunk, det är ju en dygnsdunk till en 4-personers familj då. Och därför att det är ju så allvarligt om du blir utan vatten. Förutom att det är otroligt jobbigt att vara så törstig som man kan bli, va, när du inte får tag i vatten. Ja. Speciellt om du behöver anstränga dig och sådana saker. Och då dessutom så sjunker ju din prestationsförmåga enormt om du får vattenbrist också.
Och är det någon gång man vill kunna prestera, alltså, så är det ju i krissituationer.
Ja, det är det jag menar. I utsatta situationer så behöver du ju verkligen göra det. Och det är liksom inte så att det sjunker 3% om man liksom så här knappt märker det, utan det är ju att stor del av din prestationsförmåga och uthållighet och så vidare försvinner vid vattenbrist då.
Jag börjar nu tänka på en grej som du har pratat om tidigare, som är det här insats kontra risk kontra...
Den ekvationen jag brukar nämna där, ja.
Ja, men exakt. Alltså, hur dåligt blir det och hur billigt eller enkelt är det att åtgärda? Så i det här fallet då, hur jobbigt är det att ha några dunkar vatten i ett frostfritt utrymme? Inte så jobbigt. Hur jobbigt blir det om du inte har vatten? Jättejobbigt.
Och sen... I och med att det är så billigt åtgärda och konsekvenserna är så allvarliga, så är ju risken lite så där att ta hänsyn till. Hade det varit dyrt åtgärda, ja, då kanske man hade kunnat fundera lite mer kring risk. Ska jag lägga mina resurser på något annat, för att det är rätt allvarligt, eller väldigt allvarligt, men risken är ju väldigt låg, bedömer man.
Ja.
Och det kostar skitmycket. Ja, men
alltså
då
bygga
kanske,
skyddsrum typ.
Ja, då kanske man gör någonting annat, va.
Ja.
Som är högre risk. Och ja, man använder den formen helt enkelt för att prioritera vad man ska lägga sina resurser då.
Ja,
men vatten är ju, som du brukar säga, en no-brainer helt enkelt.
Ja.
Den är så billig att åtgärda också.
Och det här med att rena vatten med filter då?
Då kan vi ta och väva in en annan 3-regel.
Ja.
Det är ju mitt i den här med att egentligen har vi hoppat över 3 sekunder. Vi får väl ta den på slutet då. 3 minuter, 3 timmar, 3 dagar, 3 veckor, 3 månader, och så tar vi 3 sekunder sen då. Det är ju den här prioriteringsregeln. Ju kortare tid det tar innan du far illa, ju noggrannare måste du planera det.
Just det, 3 dagar utan vatten blir dåligt.
Ja, exakt. Men då finns det något, en annan 3-regel som är redundansregeln. Och det är att man har reservgrejer helt enkelt. Och i och med att vatten är så pass viktigt så behöver man ha 3 olika sätt att få tag i vatten. Det kan ju vara, kranvatten har du ju nu då, så den räknas också.
Check.
Men då ska du ha 2 till.
Ja.
Och det kan ju vara att du har lagrat vatten.
Dunkar i jordkällan.
Precis. Och sen kan det vara att du faktiskt har rekat en vattenkälla någonstans där det är rimligt att anta att du skulle kunna gå och fylla på dunkar och ta hem och koka hemma.
Ja, bra. Mm.
Så det skulle kunna vara att du bor på landsbygden och så vidare och har lite uthus och sånt där, så skulle man kunna tänka sig att du samlar regnvatten till exempel också då, va?
Mm.
Men då kan vi också fylla på med det. Du ska ha 3 sätt att få tag i vatten. Och du ska ha 3 sätt att rena ditt vatten.
Herregud.
Börjar bli jobbigt, Kalle. Ja, nej, men då har du ju kokningen. Den har vi ju redan tagit.
Ja.
Sen kan du filtrera. Och då är det så här, då vill jag ta det att det finns verkligen olika typer av vattenfilter. Och det är ju inte bara det att vad utan vatten är farligt och jobbigt och slå krokben på dig. Men att dricka dåligt vatten, det kan döda dig ännu fortare. Därför att får du parasiter, patogener, alltså giftiga bakterier och allt vad det är då, maskar och allt, amöbor och så, va? Då blir du dålig i magen. Och du spyr och du får rännskita och så vidare, då torkar du ut mycket fortare, va?
Ja.
Och ju mindre du är, alltså är du 2 år och liten, 1 år och liten, 4 år och liten, då går det ännu fortare, va? Så ja. Om man barn är det extra viktigt. Så du måste rena vatten. Och då har vi såna här filter. Du ska krypa ner, lägga dig på knä, stoppa ner i vattnet och suga upp vatten och dricka direkt ur källan. Och så ligger man liksom där då, va? Fungerar det eller fungerar det inte? Ja, okej, det smakar ju rätt bra. Ja, du vet så här, va? Så kan du inte hålla på.
Right.
Skit i de filterna.
Ja.
Ett av de mest kända filterna som finns är ju så.
Ja. Du är emot det?
Ja, men va? Det hör du väl. Inte bara att jag är emot det, utan det är ju korkat. Ja. Så kan man inte göra om inte filtret funkar. Hur ser jag att det är sönder och så vidare, va?
Just det. Smakar det patogener nu eller smakar
det? Ja, det behöver ju faktiskt inte smaka något, va?
Så du är emot de filtrena. Vilka filter ska man ha då?
Ja, det är ju det. Vi säljer ju filter, Kalle. Jag är lite... Ja, jag får väl berätta om våra filter då. Det finns andra bra filter också. Jag kan inte komma på något, men det finns säkert.
Ja.
Nej, men du har ju... Och det finns en hel del bra filter. Det som man kan kolla efter är hur mycket renar de? Hur mycket klarar de av att rena? När du pratar beredskap så kanske det är så här att det är också... uthållighet på vattenfiltret, att det kan ta lång tid. Är du ute och vandrar i fjällen, ska vara borta en vecka, och kan du ha en liten pump som klarar av att rena några 100 liter. Men är man familj och ska vara på ett ställe och rena vatten, då vill man ju ha en hög kapacitet och hållbara filter och så vidare. Gärna kubikmetrar med vatten.
Just det.
Och sen ska de rena bra. Det ska vara hög kvalitet på filtrerna.
Ja.
Och sen är det väldigt, väldigt bra om det finns en funktion där det tydligt markerar om filtret är trasigt.
Okej, okay. Hur kan det vara till exempel?
Ja, på de här filtrerna så är det ju så att, som vi har, så är det så att du fyller ju på det dåliga vattnet i en behållare. Ja, det minsta är ju faktiskt att du pumpar och suger igenom och så vidare, va? Genom filter. Men de två större filterna, där är det ju så att där har du det smutsiga vattnet i dunken.
Ja.
Och sen har du ett pumphandtag så du pumpar upp ett litet tryck där inne. Du har trycksatt vatten helt enkelt, så som man har i husen.
Ja.
Så att du öppnar en kran så kommer ut vatten som har pressats igenom filtret. Och i och med om filtret går sönder, spricker eller någonting sånt där, så kommer det in luft. Och då får du ett grumligt, bubbligt vatten så du ser det med en gång.
Smart.
Ja. Och ja, det är en väldigt, väldigt bra funktion, för du ska inte behöva vara tveksam på om filtret fungerar eller inte. Jag själv har ju ett annat filter som jag köpte för ganska många år sedan. Ett gravitationsfilter. Det är ju alltså två behållare, rostfritt. Så du häller ju på regnvattnet med fågelskit och grejer.
Kan man försöka undvika om det går?
Ja, men har du takvatten som du samlar på, så är det ju fågelskit på taken. Det går ju inte att komma ifrån, va. Så häller du ju det i den övre behållaren, och i botten på den då så står det ju såna här stavfilter, keramiska filter upp. Och de är ju fastgruvade genom hål i botten. Så in i de här filtrena, och så rinner det ner och droppar ner i behållaren under där du har en kran du kan ta vatten då.
Just det.
Den där genomföringen där med packningar och grejer, hur vet du att den är tät då? Över tid och torkar och, eller ja,
är det vatten? Ska vi så här och kolla eller?
Ja, en del de menar ju att man kanske kan ta karamellfärg eller någonting och titta om det blir rent.
Okay.
På olika sätt. Men det, alltså, vad jag menar är att du kan inte lita helt och fullt på dem, va?
Och ett vattenfilter som inte går att lita på är väl helt meningslöst?
Ja, det är det väl kanske inte om du inte har något annat. Men när man ändå skaffar, så skaffa ett ordentligt filter om du har råd.
Och en grej som stressar mig lite med de där filterna, det är att de har ett bäst före datum.
Ja. Och vad är det som kan fördärva den här typen av filter då? Som gör att det i det här fallet då kommer syre med i hög utsträckning. Eller luft. Och det är ju, om du har använt filtrerna, så är det ju vatten i dem.
Ja.
Och vad händer med vatten när det fryser, Kalle?
Expanderar.
Det expanderar, det blir större.
Yes.
Så har du blöta filter, då spränger du ju sönder filtrerna. Och det gäller
så
ju
jag har gjort.
Ja. Du har ju prövat learning by doing, va? Man gäller ju att avverka så många misstag som möjligt och inte upprepa dem för många gånger, så blir man erfaren, va? och det gäller både de keramiska filtrerna. Och det är väldigt många utav de här små bärbara filtrerna är keramiska. Som man kan köpa, som har ganska sojer och liknande sådana då, va? Så att är det så att du är ute i kyla på vintern, behöver förflytta dig en sträcka eller så till fots och ha med dig det där, ja, men då får du lägga det i innefickan på jackan så att du håller det varmt. Annars fryser det. Du kan inte lägga det i ryggsäcken, då fryser det ju sönder, va?
Mm.
Mm. Och det får man tänka på, Kalle.
Men finns det något annat som kan göra? Alltså, för jag tror att de har så här 3 års bäst före datum under de här filtrerna. Vad är det mer som kan? Torkar de ut eller?
Alltså jag ska vara riktigt ärlig, så vet jag inte riktigt. Det är ju så här, du kan ju köpa extra filter i mylar och sådana saker, och då är de ju skyddad från fukt och luft och syre, ja, och alltihopa det här, va.
Jag tror att vi ska bara sälja en hel jävla dunk som är i mylar.
Ja.
Alltså att den är liksom förpackad så att den håller mycket längre, men du får inte öppna den då, utan du får ha den så att tänka att det här är för krisberedskap, inte för nöjesfiltrering av vatten.
Ja, ja, den där produkten måste jag kolla på. Jag har inte hunnit det nu när jag har hållit på med
lite annat.
Familj så mycket och så, va. Men spontant så, ja, den här stora, det var den stora dunken, va?
Ja,
ja.
Jeepdunken.
Ja. Ja, men ja, den dunken är ju minst sagt robust.
Ja.
Eller hur?
Jag känner så här på det. Vi kan inte prata mer om våra egna produkter nu. Vi har för mycket att gå igenom i det här avsnittet. Vi går vidare tycker jag.
Ja, men jag kan, ja, i alla fall så vill jag säga så här. Filter överhuvudtaget då, de går att ha i mylarförpackningar och att man tar bort syret. Syre bryter ju ner saker. Du hör ju själv om du förvarar dem här och de blir fuktiga, lägger du dem ute i förråd och så vidare fast du inte använt dem. Luftfuktighet, det kan påverka över tid och så vidare.
Vad säger termodynamikens andra lag?
Den säger att allt faller samman kan man säga. Som en sammanfattning av den. Ja. Nej men allting vittrar, bergen vittrar, rinner ner i dalgångarna, allting jämnar ut sig. Söker så låg energinivå som möjligt.
Alltså till poddens, och med, podden presenteras i samarbete med termodynamikens andra
ja men precis. Jo men det märker man när man blir äldre och man har prylar och grejer. Det gäller ju för böven att hinna reparera dem fortare än de går sönder alltså. Det är ju så va med allt.
Men vi är inne på två sätt att rena vatten. Vilket är det tredje sättet? Är det klortabletter eller?
Ja eller ytterligare en... ett filter.
Ah, ja, man kan ha två filter. Små.
Ja, bara du har tre. Det är ju samma som... jag har ju tre möjligheter att göra upp eld i fickorna på mig alltid när jag går ut genom ytterdörren.
Just det. Bensin...
Ja, en litet eldstål. Man får ju inte säga att man går beväpnad med mördarvapen i form av en Victorinox i byxfickan nu för tiden.
Nej.
Det går ju tydligen inte heller längre, men... tre stora
i det här jävla landet.
Ja, ungefär så. Nu, de ballar djur va. Men där har jag ett litet eldstål. Ja, men det gör de ju. Det är ju
bara okej, du har tre stycken eld i fickan.
Ja, eldstål i fickan och så har två cigarettändare. Det är ju två likadana då va.
Ja, ja. Ja, för det är lätt att tänka att det måste vara tre olika, men det ska vara tre sätt bara. Det behöver inte vara liksom...
tre möjligheter.
Ja.
Exakt.
Men sen är det om en kukar ur så har du två till.
Exakt. Men sen finns det ju som du sa tabletter.
Ja, eller... jag har fått lite frågor sådär. Tabletter kan man köpa för liksom 100 spänn kostar ett paket tabletter. Och de här filtren är ganska dyra. Och då får jag frågor sådär, varför kan man inte ha såna här istället? Och det kan man ju. Men de renar ju mycket mindre vatten och vatten kommer att smaka klor, eller hur?
Ja. Det gör de. Och det, jag kan ju säga så här att då är man ju jättetörstig när man dricker sånt klorerat vatten. Ja, det smakar ju verkligen inte gott va. Det man kan tänka på då det är ju att askorbinsyra. Det finns att köpa och det är väldigt billigt. Så går man vägen med tabletter. Och det finns, de flesta är ju så här att du lägger en tablett som renar en liter vatten och så väntar du, det står ju på då, men det brukar vara 15 eller 30 minuter, jag tror det är 30 minuter på de flesta tabletter och sen då har de dödat alla patogenerna då, alla farliga ämnen och vattnet är rent, men det smakar ju riktigt, riktigt illa alltså. Tar du askorbinsyra i då, då försvinner det här. Då driver det ut kloret.
Jaha, vad smart. Mm. Vad är det, askorbinsyra för någonting?
Det är ju C-vitamin egentligen.
Mm.
Är det. Ja. Eller grundämnet. Man brukar ju prata om C-vitaminkomplex och så vidare. Men askorbinsyran är själva...
Det där är ju ett annars ett sånt där fjällvandringstips. Att om man har med sig, att man kan ha med sig C-vitaminbrus... för att göra vattnet lite mer aptitligt om man dricker någon äcklig göl.
Ja, så är det. Ja. Men sen har du ju möjlighet med till exempel klorin också. Om du tar i... det är små mängder. Jag har inte det i huvudet utan det får man passa på att googla nu då eller skriva upp det. Nackdelen med att ha en liter klorin stående det är ju att den också faller sönder. Alltså faller sönder. Att den inte har den här förmågan över tid då va.
Så kan man ha ättika i vattnet?
Ättiksyra.
Ja. Det funkar ju när man lägger in gurkor till exempel.
Ja. Men då har du ju väldigt tänk att dricka 1-2-3 lag, Kalle.
Det är... Fy fan, vad
äckligt. Ja, men det går ju inte heller, va? Utan Nej. Det är ju en annan sak. Då är du inne på konservering och då har du tillräckligt lågt pH så tillväxer inte botulinobakterierna. Och det
vi kommer inte gå in på konservering i dagens avsnitt. Nej, det är överkurs.
Ja, det gör vi. Men det är ju det du är inne på där. Det är något annat där.
Ja, det är taget. Ja. Okej. Så nu har vi renat vatten med klor. Är vi klara med vatten nu, eller?
Ja, jag tycker det.
Och, repetera. Du behöver ha vatten i lager. 5 liter per person och dygn. Du behöver ha 3 sätt att rena vatten. Och du behöver ha 3 sätt att få tag på vatten.
Ja.
Så det kan du tänka igenom. Är det mat nu?
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Nu är det mat och då är vi på 3 veckor brukar man ju säga då, va? 3 dagar var ju vatten. Och mat, 3 veckor. Se dig själv hemma. Mannen eller mamman eller pappan åkte iväg och jobbade med det de ska göra. Du är ensam hemma men det finns ingen mat hemma. Småbarn, 3 veckor. Det låter inte bra.
Nej, det låter dåligt som fan.
Det låter väldigt jobbigt, så är det. Ja. Ni dör inte om ni inte tar livet av er för ni bryter ihop. Men det är ju så här att man klarar sig faktiskt ganska länge utan mat innan man dör. Men prestationsförmågan går ju ner väldigt fort. Du blir rätt dum i huvudet och så vidare. I en nödsituation om du är ute och så vidare. Men innan kroppen ställer om och alltihopa det här. Va? Så försämras det. Felbeslut och sådana saker ökar risken för. Så är det. Men framförallt så är det ju så här. Att ska du orka jobba? Ska du... hålla värmen, varm mat är ett jättebra sätt att hjälpa till att hålla värmen i kroppen och så vidare. Så mat är jätteviktigt.
Ja.
Så det tar det där med 3 veckor väldigt mycket på en nypa salt. Att det kan man hoppa över om vi ska ha en veckas beredskap. Va? Förstår du?
Ja, det är lätt att tänka så då. Att vi ska klara oss en vecka om man klarar sig utan mat. Men man blir liksom för dum i huvudet så det är inte värt det. Och här är väl också... Den där grejen med insats och risk är väl, känns väl aktuell eftersom det är inte så stor insats att ha lite extra mat hemma.
Nej, exakt. Och sen är det ju så här, om du tänker dig att det är händer väldigt allvarliga saker runt omkring det, alltså en värre kris då, kan vara krig till och med, eller ja, väldigt stökigt och oroligt och så vidare. Och du vet inte så mycket. Det är ovisst och sådana saker. Att då kunna upprätthålla det där med mat. Det höjer ju liksom välbefinnandet väldigt, väldigt mycket, va?
Ja. Och speciellt om du hamnar i en situation där du måste evakuera ju. För det är en sak att sitta utan mat i en insnöad bil och bara sitta där i 2 veckor. Men att behöva flytta på sig och kanske bära barn och packning och att då inte ha ätit det låter ju som en mardröm.
Ja, så är det. Alla som är sakerna blir ju viktigare ju besvärligare situationen är, kan man väl säga generellt sett då.
Ja, ja. Men hur ska man tänka då? Hur mycket mat behöver man?
Alltså jag tänker i det här, om man är nybörjare då, vilket vi riktar oss till idag, så ja, är det ju så här att då har man ju inte börjat överhuvudtaget. Och man utgår ifrån att man håller igång i sin bostad.
Ja.
Jag har ju ett grundtips för att nå den här första nivån. Och jag tycker att vi kan ta samma som staten har. De har ju tre nivåer på sin uthållighet då. Hur länge ska man klara sig? Alltså, hur länge ska en myndighet kunna bedriva sin verksamhet? Och då kanske när det blir längre tider, den prioriterade allra nödvändigast. Och det får man ju tänka i hemmet också då, va? Men då är det en vecka, sju dagar, 30 dagar, 90 dagar. Och man börjar med en vecka helt enkelt, eller två.
Mm.
Och det gör du ju och tänk om du veckohandlar.
Ja.
Då har du ju en veckas mat hemma.
Klart.
Nu äter man ju kanske inte alla måltider hemma, hela familjen. Och det kan ju vara så att det är precis det som behöver ske. Vi ska ju alla hjälpas åt och uppehålla samhällets funktioner, hålla igång barnomsorg och alltihopa det här och skolor så att folk kan gå ut och vara sjuksköterskor och sopgubbar och bygga elnät och alltihopa det här och reparera eller vara poliser eller soldater eller läkare eller vad det nu är för någonting, va?
Hålla eller igång influencers. Som ja, du och jag.
Ja, precis. Ja. Jag ser mig kanske inte som en influencer, Kalle.
Nej, jag vet, men jag tror att
jag skulle nog faktiskt säga folkbildare eller lärare eller någonting istället. Jag tycker inte jag är...
Du lurar ingen, Patrik.
Nej, det kan hända. Jo, men alltså, de som pratar om influencer, de räknar ju in mig i det. Men jag själv tänker inte så.
Nej.
Utan jag utbildar folk och tränar folk och så vidare.
Just det. Alltså influencer är lite som att vara en idiot. Det kanske inget man säger att man är själv, men om andra säger att man är det så är man det.
Ja, idiot.
Nej, alltså du är en influencer.
Ja.
Ja, förlåt. Nej, men man måste kunna upprätthålla de viktiga funktionerna i samhället. Det måste vi hjälpas åt med.
Ja, men precis. Och en veckas mat får du genom att veckohandla. Men i slutet på veckan så har du ju inte en veckas beredskap då.
Och affären kan vara stängd, eller det kan vara så att det inte finns någon mat i affären för att alla har varit där och handlat.
En modell för att få det här att funka då, för att täcka upp det här frukostar och så vidare, så är det ju ofta ganska enkla grejer. Hur mycket havregryn, cornflakes och så vidare behöver du för att ha en eller två veckors frukostar, va? Det är inga jättemängder som står längst in i skafferiet där.
Nej.
Och om du då går iväg och handlar för den veckan, du handlar alltid en vecka i förväg.
Ja.
Så det är måndag och du handlar, ja då handlar du för nästkommande vecka.
Och den alltså veckan du har alltid en vecka, men och sen veckohandlar du så att du har för två veckor?
Nej, du handlar för den veckan som är om en vecka. Som börjar
jag förstår, jag kanske rörde till det mitt förklarande.
Ja, det gjorde du. Men den veckan som du börjar på måndagen, den handlade du ju för en vecka sedan.
Just det.
Ja, man ligger steg för det. För då har du ju alltid en vecka framför. Och då kan man ju tänka när man handlar för den där veckan som ligger en vecka bort. Så köper du ju färskvarorna, mjölken och det som är för den närmaste veckan då. Va?
Just
det. Som du behöver. Det som inte har så lång hållbarhet då. Då har du ju helt plötsligt minst en veckas beredskap och ofta två.
Ja.
Är du med på det?
Ja, smidigt.
Så är det bara. Och så kompletterar man med lite reservgrejer då. Extra. Torrvaror håller ju väldigt länge. Och det kan vi ju säga också då, just det med förvaringen där. Det är ju det här med som många har råkat ut för att man får mjölmask och sådana grejer. I... mjöl och andra sådana. Lägg dem i burkar. Och sprid dem i flera burkar. För får du i en då. Ja, då kanske du inte får det allihopa, va? För de kan inte komma in i burken.
Just det.
Så är det. Så det är bra.
Men om man inte, jag vill bara säga då, om man inte är en sån som veckohandlar, för det finns ju många människor som inte är riktigt den typen av människor, utan man handlar kanske lite mer ad hoc, på uppstuds.
Precis.
Finns det något, hur ska man tänka då? Kan man, alltså för jag tycker att det känns liksom, för mig då som kanske inte har den, jag har liksom inte en så tydlig veckohandlingsgrej, men däremot så är det lätt för mig att åka och köpa sjukt mycket pasta en gång i månaden.
Nej, men. Det är ju så, du kan tänka på två sätt skulle jag säga. Det ena är ju liksom att du köper lite mer utav de här grejerna som håller väldigt länge.
Ja.
Och det är ju torrvarorna. Och fördelen med dem också är ju att de oftast är väldigt energirika. Och det kan vi väl också säga i ett nybörjaravsnitt då, att svält, det är kaloribrist. Det andra är näringsbrist, när du inte får tillräckligt med järn och så vidare, va? Men svält, det är att du får för lite energi, kroppen börjar bryta ner sig själv, stänga av funktioner och så vidare, va? Så ja. det är väldigt allvarligt. Näringsbrist är också allvarligt, men det är ofta över tid mer, va?
Just det.
Svälta kan man börja göra relativt fort då.
Ja.
Och,
så kan det kalorierna man vill åt?
Ja, i det korta beredskapsperspektivet i alla fall så är det ju det, va?
Ja.
Så det är botten, det är betongplattan, det är basen. Och ja. Det har du, vi kan säga så här, allt som tillhör den kategorin i princip kan man säga är sånt som skulle gro och växa. Och det innebär ju att det är
alla... Tagliatelle.
Ja, vad har det varit? Jo, det har ju varit spannmål. Det är ju frön egentligen som ska gro, växa upp och bli en veteplanta, va?
Just
det. Den är ju fulladdad med energi och näring för att det ska kunna bli en helt ny växt. Och det gäller ju även linser och bönor och kikärtor och gula ärtor och alla de här grejerna är ju sånt som egentligen skulle växa. Förstår du? De är fullknökade helt enkelt.
Jag orkar inte med dit den här woke-menyn, Patrik, med linser och bönor. Om man kör lite mer carnivore diet, hur ska man tänka då?
Ja, då får du ju köpa charkuterier, jag på att säga, som är saltade och torkade i så fall. Alltså, ska vi säga prepbox då, Kalle? Är det det du vill?
Nej, det var verkligen inte det jag var ute efter. Det jag ville att du skulle säga var så här, i en krissituation så är det där med dieter och sånt där, det är liksom inte, det är inte viktigt i de lägena, utan då äter man, då behöver man få i sig kalorier.
Ja.
Så det kan du säga nu.
Ja, okej, då säger jag det. Kalle, det där med dieter är inte så viktigt när det är fara och fäder för livet, utan då ska man klara sig. Men jag vill också säga så här då, att om man inte är extremt långsiktig, alltså när man bara i alla fall pratar om den 90 dagarna, alltså ett kvartal eller halvår, då kanske man gör lager som ligger där som beredskapslager som man kanske inte omsätter. Men jag skulle nog förorda i det här kortare nybörjarperspektivet att man faktiskt har sån mat i lager som man använder och äter, för då kan man ju också rotera den. Man äter det äldsta och så fyller man på med nytt hela tiden, va? Så att inte det blir gammalt.
Det svåra med det där är ju att komma ihåg att fylla på innan man får dåligt. Alltså för att jag, som jag har, jag gör ju så att jag bara köper skit mycket pasta hela tiden och ketchup, du. Det är det barnen vill ha.
Ja.
Och att det där, vissa stunder har jag jättemycket pasta, men vissa stunder har jag ju inte så mycket pasta. Så till exempel när pandemin bröt ut, det har jag berättat om förut. Men då var jag, det var ju några dagar där man inte visste om man kunde åka och handla. Alltså jag tror att det bröt väl ut ordentligt någonstans i en helg. Och sen på måndag visste man inte, så här, kan man åka till Ica eller kan man inte göra det? Vad ska man göra nu liksom? Dör man om man blir smittad? Och då var det en sån där stund när jag inte hade, då hade jag liksom dåliga förråd precis då. Därför att mitt system är att jag köper och sen äter jag. Och sen så när jag får dåligt så köper jag mer. Men det jag måste komma på då bara är att jag ska köpa innan jag får dåligt.
Gör en rutin där du tittar i butiken helt enkelt. Och är det så att det är någon pasta där som du gillar och så är det kampanj på den, köp då. Så ja, fyller du på kontinuerligt hela tiden, va? Pasta är ju en sån given grej. Jag kan säga så här att förpackar man de här grejerna rätt så det inte blir ohyra och sånt i dem. Det tar vi inte i det här programmet. Men många utav de här torrvarorna då, alltså de här fröna som vi pratar om, de är ju nedtorkade. Så de är torra, de möglar inte och så vidare. Va? Packar man dem rätt, då kan de ligga i lager i över 30 år. Va?
Det är ju jättelänge.
Ris och så vidare, ja. Så bygger man stora lager, då är det där grunden. Alltså du bygger ett kalorilager. Du får massa mineraler och vitaminer och näring och så vidare också. Och det kanske minskar på 30 år, men du har ändå en bottenplatta. För att inte svälta.
För det här avsnittet skulle jag tänka att vi säger bara så här, köp hem pasta. Och sen om du vill veta hur exakt det bästa sättet att förvara den eller förvara spannmål i ett sånt ämne som vi pratat om 680 000 gånger i podden. Ja. Då får ni gå tillbaka och lyssna på något annat avsnitt bara. Men se till att köp hem pasta.
Och ris. Ris är också bra, va? Ja. Så är det. Ska vi, det man kan tänka också när det gäller lite längre perspektiv och så vidare, det är ju faktiskt det här med kryddor.
Ja.
Att man ser till att man har så man kan laga god mat också.
Salt, det är ju någonting som man ska ha mycket.
Ja, det glömmer man.
Hur mycket salt ska man ha? Ett kvarts ton?
Nej, aldrig mindre än ett halvt ton salt hemma. Om man är långsiktig.
Där har ni. Vi är speciellt till fler som bor litet.
Nej, men de gäller ju inte dem. Nej, men om du är småbrukare och konserverar och producerar grejer och du mjölks, allting behöver salt hela tiden. Och du behöver salt helt enkelt. Och det är väldigt, väldigt svårt att få tag i salt om inte saker fungerar. Och det har ju liksom varit jätteeftertraktat historiskt, va?
Ja.
Så salt, och det är billigt idag. Så, ja. Men det var ju inte, det är ju långsiktig beredskap då. Men man behöver i alla fall ha salt hemma även i den korta för att få god mat.
Vad köper vi för salt om vi köper en sån här stor pack?
Ja, jag köper ju havssalt då. För att få mer spårämnen och sånt i också.
25 kilo säck?
Ja, jag köper 25 kilo säckar. Men Det behöver man ju inte göra i den här korta beredskap, utan om du har några saltpaket som du utav ett salt som du tycker om, så är det ju bra.
Ja, men ett sånt där 1 kilos papppaket kostar ju 8 spänn på affären. Så det är bara köp liksom 20 stycken.
Men nu tror jag du pratar om natriumkloriden.
Jag pratar om sina vanligt salt bara.
Ja, vad om vanlig salt. Ja, det är ju det. Det är ju natriumklorid. Det är ju en industriprodukt, en raffinerat salt. Då. Havssaltet är ju nedtorkat havsvatten, så du får i dig hela komplexiteten där. Då. Så är det, skillnaden. Ja, men ska vi lämna mat där, Kalle? Eller ska vi... Jo, men jag tycker ändå vi ska nämna våran produkt. Vi har ju fixat fram det här för att det är bra grejer.
Ja. Vad säger du?
Jo, vi har ju satt ihop tryck- och knappenlösningar för att göra det enkelt. Och vi har mjukkonserver. Det är alltså som en konservburk med en färdig rätt i, fast den är i kraftig sån här mylarplast då. Som gör att den är lite plattare och mjukare och inte är så kantig och hård.
Och det här är ju ganska god mat, vill jag säga också. De flesta i alla fall.
Ja, det är det. Det får man nog säga. Och den har en hållbarhetsstämpel på ett par år ungefär. Men den håller ju, den blir inte farlig när hållbarhetsdatumet går ut. Utan det är ju mer en kvalitets, att den har de näringsämnena och smaken och det som man förväntar sig när man köper produkten då.
Just det.
Men den har inte den här gigantiska hållbarheten då. Men då är ju fördelen istället den att... Du har vatten med i den. Vatten kan ju vara en bristvara, va? Och är det ju bra att den redan är där. Behöver inte bära med extra vatten.
Det är ju att de också går att äta kalla, de här rätterna. De är liksom klara. Det är mycket
ja, men det är också, om du tänker en sak som vi inte har nämnt, som man också behöver ha ganska tidigt skede när man höjer sin beredskap, det är ju faktiskt, oj, vi måste lämna vårat hem nu. Polisen kommer, eller civilförsvaret som inte riktigt finns än, kommer när det finns. Så säger de det att ni måste lämna bostaden. Ni har 15 minuter på er. Då är det väldigt skönt att ha en förberedd väska som man bara kan grabba och ta med sig, som man verkligen har tänkt igenom. Och då kan man ju ha den här maten där i.
Just det. Vi säljer faktiskt en sån ryggsäck också.
Ja, det gör vi.
Men man kan också göra en egen.
Ja, precis. Och då är ju de här, har ju den fördelen att de är färdiga. Du behöver inte ha extra vatten för att laga maten. Och du kan i nödfall bara öppna påsen och äta den direkt. Jag förordar ju alltid att har man möjlighet så värmer man den. Men då är det den typen av, vad ska vi säga, det är ju friluftsmat egentligen. Men i det här fallet så kallar vi den för nödmat då.
Ja.
Då finns det ju värmepåsar, sådana som soldaterna använder. Där du tillsätter lite vatten i påsen och då bildas det massa värme, så värmer du upp maten så.
Den, det är någon kemisk grej som reagerar med vatten.
Ja, precis. Så den möjligheten finns också. Och
men eftersom du ändå måste ha ett sätt att koka vatten hemma, så kan du lika gärna värma den i...
Du behöver ha
mer också väl?
Ja, helst ska du ju ha det, därför att du behöver ju ha en möjlighet att rena vatten. Alltså koka vatten, det ska man ju alltid kunna göra.
Just det.
Det ska du ha i bilen med egentligen, möjlighet att koka vatten. Va? Därför har du vattendunk med dig, för att du fastnar i en snödriva i ett dygn. Då kan ju den vara frusen. Ja. Tina väl så sakliga om inte bränslet tar slut i bilen. Men har du ett kök så kan du ju hämta vatten någonstans, eller tina snö eller vad som helst, och så stora bubblor då, så har du, låter det svalna lite sen då i snön, så har du ju dricksvatten där. Va?
Ja.
Så det ska man ju alltid ha.
Visst är det också mat med ännu längre hållbarhet ju.
Ja, och då ska vi komma till det. Fördelen här var ju att du hade vatten i, den gick att äta direkt och så vidare, va? Och jag skulle säga att den är lite godare också. Men sen har du ju det här frystorkat, det gamla klassiska frystorkade fjällvandringsmaten då, när man ska bära med sig en veckas mat. Och då är ju fördelen att det är inget vatten i.
Det är lättare.
Då är det lätt, ja. Och du kanske kan plocka i fjällbäckar efter vägen och koka och rena och så vidare, va? Så då har du den. Men den absolut största fördelen med frystorkat är hållbarheten. Alltså, vad står det på vår? 25 år är det på våra.
Jag tror att det är 27 år från produktionsdatum som de här. Det är som stora konservburkar med frystorkat.
Mm.
Men leverantören ringde mig förra veckan och för han hade hört mig prata om de här i podden, tror jag.
Ja.
Och att han var, tyckte att det var, att jag skulle säga så här, så länge burken är hel så är hållbarheten är 100 år. Det är för life. Men man får bara garantera då 27 år från produktionsdatum.
Ja. Ja, men det är också det där som jag sa förut, bäst före. Du köper en produkt och så kan du ge en hållbarhetsdatum för att näringen ska vara som det står på paketet, smaka ungefär och så vidare.
Och va? Utseendet också.
Ja, kanske blir sämre färg på det om du har den i 78 år då, va?
Ja.
Men så är det. Det kan ju inte hända någonting därför att det är så torrt. Det finns inget som kan växa och leva i det där om den är i behållaren, va? Men jag vill också säga då att den produkten vi säljer riktar sig ju till våran målgrupp som är beredskap. Och ja, det är samma som man har på kokgrupperna i det militära. Du vet, ska de laga mat till en pluton utav det här frystorkare, men då tar de ju 20 portioners burkar istället för att stå och riva en portioners burkar eller en gryta och värma, va?
Ja.
Och den här en portionen, den är väl väldigt bra om man vill ha med sig lite varierade när man går ut på vandring. Men om du vill ha ett lager med lång hållbarhet utav ett antal måltider, maträtter. För det är ju inte så här att du öppnar burken och så blir den dålig efter några dagar, va? Utan lägger du på ett plastlock över den där då, ja, men då håller den ju i åratal i alla fall, va?
Ja.
Förstår du? Så då kan du ju skopa ur
i ditt. Det här kommer ju bli tråkigt då, för då kommer du få äta pasta bolognese varje måltid i en vecka. Men, men det, eftersom det är då, istället för att svälta så kommer du vara glad för det.
Ja, Kalle.
Ja.
En vecka, det var ju 20 portioner. Han får ju äta i 20 dagar, i 3 veckor.
Ja, jag tänker man kanske äter flera måltider per dag.
Ja, men det var väl 3 burkar med 3 olika måltider. Han får pasta bolognese till middag i 20 dagar.
Ja.
Och tomat...
ja, men ser man en familj och så... Ja,
ja men precis, precis.
Det där löser det. Vi måste gå vidare nu. Det där var maten, tycker jag.
Ja, det är det. Jag vill bara säga att en annan fördel med burkarna där, när det inte är portionsförpackat, det är ju att portionspriset blir ju... Ja, nästan i alla fall hälften.
Ja.
Det blir mycket billigare i och med att de
trots inte... Trots att frystorkat är ganska dyrt att tillverka så blir det billigare för att det är inte portionsförpackat.
Ja, precis.
Ja. Så. Men liksom, i det korta perspektivet så kan man väl också tänka att man ska ha lite festligare grejer än sån här stor konservburk med frystorkat. Man kan väl tänka att man ska ha godis och goda drickor och sånt där så att, man kan, så att det blir lite kul eller liksom härligt för en den här veckan när strömmen har försvunnit.
Mm.
Alltså att man ska bunkra även goda grejer.
Mm. Nu snarkar katten i mikrofonen.
Ja, ja. Mm. Jag ser inget utslag på det på mina staplar. Så jag tror att det kommer lugnt.
Nej, det är det ju inte eftersom jag hör det. Men låt den ligga kvar. Det är lite charmigt, Kalle. Det går bra.
Ja, ja.
Det var mer en kul grej om någon undrar vad det är som låter.
Ja, det är katten som snarkar. Det är inte min mage som kurrar.
Nej, precis.
Men så att man ska, och du har ju också sagt alltså den där, det är Brittas favoritberedskapsgrej som du har sagt. Att om, alltså, i det långa perspektivet så ska man ha möjlighet att göra en tårta. För att man kan ju vara så att man också måste fira födelsedagar i en krissituation.
Mm.
Och att man då ska ha möjlighet att kunna göra en tårta.
Exakt.
Ja. Ja, det är om det. Det var mat. Nästa grej. Fan, vi kommer inte hinna alla grejer, Patrik. Men vi får bara... Det där med att koka vatten har vi varit inne på. Man behöver kunna ha ett sätt att koka vatten. Någon typ av spritkök eller gasolkök. Eller en sån där hobo stove som man kan elda med små pinnar.
Ja, det är ju vi kommer ju få fortsätta några avsnitt med det här, Kalle. Så är det ju. Men jag tycker ändå vi har hunnit ganska långt. Men vi har inte tagit det här med 3 månader och 3 sekunder. Ska vi avrunda med det snabbt?
Ja, gärna.
Ja. 3 månader, det är att det är väldigt svårt att klara sig över tid utan gemenskap för de flesta människor. Det finns ju människor som åker och bor i skogen i decennier och så vidare. Men de är väldigt sällsynta.
Ja.
Så vill man fylla på efter 3 veckor med mat där till 3 månader, då är det faktiskt gemenskap. Eller kärlek om man vill då. Och 3 sekunder, det är så här att det finns lite olika där också. En del tycker det är fjantigt och så vidare. Men jag tycker inte det. Därför det är om du ger upp, släpper du taget i en utsatt situation, då dör du väldigt fort, va? Och ja, vill du hårdra det då, just för att den här ramsan ska stämma. Hänger du på en klippa och ser du upp, så ramlar du ner, va?
Oh.
Du ger upp, så är det ju, va? Sen kan ju du ge upp i livet tidigt och så leva 50 år till. Det är ju en annan sak det, va?
Just det. Men om du till exempel har kört i diket och är på väg mot hjälp och så går du och så slutar du gå, då kommer du att frysa ihjäl.
Du lägger dig i drivan.
Oh. Så fortsätt alltid framåt.
Exakt. Ge aldrig upp förrän det är över.
Och herregud, vi har inte pratat om transport, vi har inte pratat om uppvärmning av hus, vi har inte pratat om kommunikation.
Nej, men vi har inte gått in på hemskt vis. Nu tog vi ju 3 reglerna där, Kalle, idag.
Just det.
Så det är ett annat sätt. Det får vi göra nästa gång.
Du, tack för det, Patrik. Nu känns det skönare, tycker jag.
Mm.
Innan vi slutar idag så ska jag berätta att den här veckan är podden sponsrad av en av våra favoritaffärer, Valo Store.
Ja!
Där vi köper pannlampor, ficklampor, powerbanks, fast belysning, allt sånt där elgrejs. Då är Valo Store så jävla bra. Och om ni liksom följer oss i sociala medier så vet ju ni att den bästa pannlampan som finns är Luminite Compass R. Och har du inte redan en sån så då tycker jag att du ska köpa en sån på Valstå. Vi har också en rabattkod den här veckan. Men det är inte en kod, det är en länk. Så ni får gå in på vår Instagram, Inventokatastrofen, och där kommer vi att länka från profilsidan. Om man klickar på den länken så kommer man då till affären och kan handla till, fan jag kommer inte ihåg hur många procent det är nu. Kan det vara 10% eller? Vänta, ska se om jag kan hitta det.
Kolla det Kalle nu så det blir rätt.
Patrik, jag tänkte att du kunde säga vad, liksom den här pannlampan, det vet vi ju nu. Vad ska man mer köpa? Powerbank är väl bra?
Ja, det är det. Och sen är jag, alltså, jag har ju två system. Eftersom jag är långsiktig i min beredskap också. Jag kör ju, där har jag ju, då ligger det sjukvårdsväskor och så vidare. Men till vardags, alltså där kör jag med nickelmetallhydrid. Du vet, jag är uppladdningsbara, dubbel A, trippel A och så vidare.
Ja.
Och det finns också på Valostor. Men Valostor har ju framförallt det andra typen av system som vi har. Och det är det vi använder hela tiden när vi bor på landsbygden. Det är ju, pannlampor är ju framförallt. Men vid varje ytterdörr så sitter det också en vanlig litiumbatteri ficklampa. Så det sitter en i köket, det sitter en till höger om sovrumsfönstret på övervåningen. Så man kan grabba den och ha ljus direkt om man vaknar på natten och det är kolsvart och så vidare. Men sen sitter det också en, så behöver du rusa ut så kan du alltid grabba en. Ja, men du vet, kan ju vara en räv till exempel. Nej, ja. Men om det är stök ute och det är rovdjur eller vad som helst. Det kan ju vara i allvarliga situationer och annat med. Så kan du alltid grabba en ficklampa där som är fulladdad, va?
Ska vi lyxa till och säga vad du har för ficklampa? Är det en Olight Seeker eller?
Ja,
det är det.
Ja, det är det. Ja. Det är den jag kör med som standard. Det är bra att ha. Det kan man väl tänka på också, speciellt om man ska vara flera. Vi som är lite långsiktiga är ofta så här att man kanske ska vara flera som kommer och träffas och hjälps åt på en plats. Om det är möjligt.
Och om ni undrar över det där så kan ni gå tillbaka och lyssna på avsnittet Patriks mäktiga nätverk.
Ja.
Och jag fick gåshud och bara prata om
avsnittet. Men då är det ju så här att då är det väldigt bra att ha enhetlig utrustning. Så att
just det.
Då vet folk, ja men så här fungerar ficklamporna va?
Ja.
Så det inte är bara så här, tryck så på tvären där och håll där medan du trycker där. Och så, ja, du vet. Rotera eller tryck flera gånger. Ja.
Ja.
Då vet alla exakt hur ficklamporna fungerar va? Då blir det smidigare. Och det gäller inte bara ficklampor utan det gäller ju allt att man försöker ha enhetlighet. Det finns ju en anledning till att man har det i militära förband också då, att man har samma utrustning.
Jag blir så jävla stolt när barnen, alltså jag har ju en 4-åring och 7-åring, när de har tagit på sig pannlampor själva och gått ut, då blir jag tycker alltid så mäktigt. Mm. Då vet att det funkar, då kan de dem liksom. Och vet var de hittar dem och sådär.
Exakt. Och det så har vi ju genom den som vi använder till vardags, där sitter det ju pannlampor på laddning också då, så det är bara att grabba en pannlampa när man ska gå ut och hämta ved eller i kvällsrundan på vintern för att ge vatten till djuren och sånt där.
Ja. Ett annat tips bara som jag tycker är svinbra från Valostor, det är en batteriladdare med 4 platser som laddar i princip alla batterier. Alltså AA, AAA, de här stora 18650 som är i pannlamporna. Och då kan man ha dem i bilen, tycker jag är smart. För då är de alltid, har man alltid fulladdade batterier. För bilen laddar ju när man kör. Så det kan jag rekommendera er att skaffa. Och också extra batterier då till pannlamporna. Kan vara smart. Om man inte har fler pannlampor. Då ska vi se. Jag har inte fått något svar på hur mycket rabatt det är tyvärr. Men jag ska tro att det är 10%. Så om du går i tanken att köpa någon pannlampa eller batteriladdare eller extra batterier eller fast belysning eller växtbelysning har de nu för tiden också faktiskt. Och det är sådana tider det är ju verkligen nu. Så gå in på Instagram, klicka på vår rabattlänk så får du 10% när du handlar på Valostor.
Ja, men då kan jag säga att du har fel, Kalle.
Ja.
Om den gäller, den du skickade till mig här på sms, så är det 15% rabatt.
Kolla, vilken glad överraskning.
Ja. Det är inte uppgjort kan jag säga, utan så är det.
Ja, då så. 15% ja. på grejer på valostore.se. Det var väl fint ordnat av oss?
Ja, det tycker jag.
Ja.
Det är ju folk som har frågat, ska ni ha någon kampanj där? Jag sa att det kommer efter helgerna då. Och det är ju nu det.
Och eftersom vi är kända för att leverera det vi har lovat, så levererar vi nu. Alltså det var skämt. Vi är jättedåliga på att leverera det vi har lovat. Men det här har vi fixat. Ja, men då så. Tack Val och Stor för det. Generöst.
Mm,
har du med, Patrik?
Ja, det har jag. Det har jag. Jag har fått till den här sista veckan här nu i januari. Så är... jag kan berätta för dig, Kalle, att Bredared, strax söder om Borås som vi nämnde där, jag la ju ut det på Instagram. Och de har ju också haft kurser, så jag förmodar att de har skickat ut mejl till de som har gått de här studiecirklar och sånt där nere tidigare. Men någonstans 1-2 timmar efter att jag la ut på Instagram så får jag ju tillbaka att det är fullbokat.
Oj!
Ja, och tänkte, har de gjort fel? Eller så här, de skriver för lite platser eller någonting. Du vet, det händer ju lätt, va? Nej, de har fått in 85 bokningar och 45 är på kö.
Satan i gatan.
Ja. Och det är också så här att Marinmuseum nere i Karlskrona då, som är på onsdagen. Bredared är ju på tisdagen då. Där kommer de att livesända också faktiskt.
Mm.
Under själva föreläsningen då på sin sida. Men sen har jag fått till måndagen också. Torsdagen är på gång. Den är halvfärdig.
Vad blir måndag någonstans då?
Måndagen blir i Borgunda. Allas hus.
Vad heter Borgunda? Vad ligger det?
Ja, det ligger... ja... Vad var det? 12 minuter ifrån Skövde. Det är det här Falköping och nere i Västergötland där Skaraborg.
Där har man ju dålig koll alltså.
Ja, du har det, va? Det är ungefär som när jag är där borta och ser det.
Oh.
Ja. Nej, men det är i de bygderna där. Jag kommer att lägga ut länkar sen när vi får riktig ordning på annonser och sånt då. Så lägger jag det på
om man vill gå på föreläsning med Patrik så kan man hålla utkik på Instagram.
Ja, på vårat
Instagram. Om man bor i Bredared då får man ställa sig på kö.
Ja, vi försöker faktiskt få till en extra föreläsning där.
Och kul.
Ja.
Du, sen ska jag också passa på att tipsa då om vår hemberedskapsskola som vi kommer att lansera på prepbox.se. Man kan redan nu gå in och föranmäla sig till den. Man skriver in sin mailadress så kommer man att få delta i den kursen. Som kommer att vara e-postbaserad. Vi kommer skicka ut lektioner. Och det kommer bli jättebra, man kommer lära sig och det kommer bli toppen. Så gör det om du vill fördjupa dina kunskaper i hemberedskap eller komma igång. Prepbox.se är adressen. Och det är gratis. För att vi tycker att det är viktigt att vi ökar beredskapen i landet. Och vi vill dra vårt strå till stacken. Alltså utöver podden då såklart, som vi har gjort i 2 år.
Och Tre år! 3 år är det, Kalle.
Tiden går.
Det är så länge så du tappar räkningen.
Ja. Nu ska jag beställa hem 25 kilo säckar med havssalt.
Ja, vad bra, det är dags. Ja, men alltså Kalle, du håller ju på med skinn och allting.
Det ja, går då kör jag sånt där stensalt. Det är något annat, billigare salt tror jag.
Ja, det funkar ju det också då.
Ja.
Men framförallt håller du ju på med torka kalk, kött och göra korv och mjölksyra. Ja. Och...
Exakt, salt behöver man.
Ja.
Det sa vi inte förut, men det mäktigaste grejen med salt, det tycker jag är det där. Om elen försvinner över tid, alltså frysboxarna lägger av.
Ja!
Då fyller man frysboxen med vatten och häller i salt så att man får 18% i saltlag. Snittar upp alla plastförpackningar, tar bort plasten så att köttet flyter omkring i 18% i saltlag. Då håller det också över tid. Och sen kommer du få använda urlakning. Alltså, ja,
vad
osmos.
Har du fått 18%? Är det någon annan som har sagt 18%?
Ja, du
det låter väldigt... Nej, jag brukar ju säga 15, men 15-20. Om du tar 20 kilo salt och 80 kilo vatten, vilket är 80 liter vatten då, då har du 20% i saltlag och då kommer du inte gå äta det köttet. Men det är väldigt konserverat om du har det under ytan på saltlagen.
Ja.
Kan du äta det, då tar du upp dina köttbitar och lägger dem i osaltat vatten. Så drar saltet ut och så lär du dig en sån här köttbit behöver ligga så länge.
Ja.
Och sen har du jättefint kött. Det var så man förvarade förr. Man kan torrsalta också, det gjorde de med tunnor och då vätskar det sig och blir lag och så vidare. Men kör med det här enkla konceptet. Har du mycket kött och sånt i en frysbox, ha alltid minst en. Eller man kan säga så här, många har ju flera frysboxar som är sådana som jagar och föder upp kalkoner och hönor och sånt.
Ja.
En 25 kilo saltsäck per frysbox ska du alltid ha liggande.
Taget! Tack för idag, Patrik!
Tack, Kalle!
Och tack Valestor för att ni sponsrar podden och för att ni bjuder våra lyssnare på 15% rabatt. Via länken på vår Instagram.
Ja.
Okej, vi hörs sen. Ha det så bra. Puss och kram. Hej då.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.